det här är en jättebra text på det sättet att här pratar Gud med människan om skam. Alltså, varför sänker du blicken?
Välkomna till Tolkning pågår. Idag är det jag, Lisa Svensson, studentpräst i Lund, som sitter här tillsammans med
Jessica Nordqvist, studentpräst i Helsingborg och i Gustav Adolfs församling.
Vi ska tolka för texterna för första söndagen i fastan och temat är prövningens stund. Och vi börjar läsa gammaltestamentliga läsningen. Vi tänkte att vi ska läsa två texter för de är så spännande båda två.
En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du ska råda över den.
Och då läser jag evangelietexten ur Matteus evangeliet. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa, må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan människors.
Håll dig på plats, Satan.
Ja, det är en mysig sak att säga till sin lärjunge.
Mm.
Ja. Vad tänker du att Petrus försöker göra med Jesus där?
Nej, men Petrus har också tidigare gjort något liknande, bekräftat Jesus i vad han är.
Ja, du är sannoligen Messias eller
ja,
något sånt
det
där.
Är Messias. Ja. Mm. Och då blev Jesus glad. Då är han en pelare. Nu är han en stötesten. Alltså innan var han, eller en klippa. Nu är han en stötesten. Från att ha varit bra Petrus, bra, till att nu går du djävulens ärenden. Det är svårt för Petrus där, tänker jag. De tvära kasten.
Och är det inte liksom lite samma oberäkneliga Gud som framträder i gammaltestamentliga?
Mm.
Alltså mot Kain. Det är svårt för oss att förstå varför helt plötsligt nu Petrus är en stötesten och inte en klippa.
Mm.
Och det är ganska svårt för mig och för oss, för många, att förstå varför Abel är så upplyft och inte Kain.
Mm.
Alltså, man skulle nästan kunna likna Gud vid en sån här förälder som bygger osäkerhet runt omkring sig.
Mm.
Eller chefer, liksom en slags härskarteknik. Att ni vet aldrig riktigt vad ni har mig, så ni måste vara på tå hela tiden.
Mm. Just det. Ombytlig, väldigt nyckfull så här, ja.
Ja, och som ett barn så blir jag så här, jaha, okej, då var det här inte rätt. Jag kan inte riktigt förstå varför. Jag försöker lära mig dina mönster.
Mm.
Men jag kan inte riktigt följa dem.
Mm. Varför kan inte välsignelserna eller godkännandet av offer räcka till både Kain och Abel? Varför måste det bara vara en? Att Gud snålar med bekräftelsen.
Vad är det Gud försöker problematisera hos Kain? Alltså Gud vill ju på något sätt väcka en tanke hos Kain. Det är fel.
Mm.
Liksom, det här vill jag inte ha från dig.
Mm. Mm.
Och jag har ofta läst det som att det är själva, alltså det som är fokus är själva offergåvorna.
Mm.
Alltså då blir den här oberäkneliga guden. Nu kommer sedan Abels.
Mm.
Det Abel ger fint och inte mitt liksom.
Mm.
Men kan det istället vara det, alltså att det har någonting att göra med Kain sänker blicken? Att det är det Gud vill problematisera?
Jag tycker det är jättespännande att stanna vid sänka blicken. Jag har mer att hämta där ur än själva riten med offergåva. Och vad är det som händer där?
Mm.
Sänka blicken. Skammen.
Ja, och då står det så här. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Mm. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken?
Mm.
Okej, okay. Varför blev Kain arg?
Han, för att han tyckte väl att han blev orättvist behandlad.
Mm. Okej, okay. Det tror jag också.
Ja.
Varför sänker
han
blicken?
Vänta. Mm. Orättvist behandlad, ja. Men han kan också ha gjort så att han visste om att han inte lagt lika mycket effort på den här uppgiften som Abel hade gjort. Han visste om att han någonstans hade kanske gjort inte tillräckligt. Så samtidigt som han känner att han blir orättvist behandlad så vet han också om sina egna tillkortakommanden. Det är ju skam någonstans som gör att han sänker blicken. Inför Gud, men för att han också vet att han bär någon typ av skuld. Nu tar jag upp det här. Kommer du ihåg när vi i höstas när vi träffade en docent i klinisk psykologi från Lunds universitet?
Just det.
Per Johansson.
Per Johansson, studentprästen, hade en utbildning om unga psykiska hälsa.
Ja, precis, ja. Och fördjupad själavård. Och då pratade han om... och det här är säkert inte specifikt för honom, men han sa det så fint liksom, att det är två känslor som ligger över alla andra av de här nio grundkänslorna. Rädsla och skam. Jag tror det var de två. Men i alla fall att rädsla gör väldigt mycket med, de tar över allt vi har och härbärgerar i kroppen av känslor och lägger sig som ett stort täcke, som en stor filt över vår förmåga att kunna handla, att kunna tala, att kunna...
Ja, men för det är det jag tänker, att Gud frågar Kain, varför blev du arg?
Mm.
Det kanske inte är något värderande i den frågan. Varför blev du arg? Jag vill lära känna dig, Kain. Varför blev du arg?
Mm.
Men det han problematiserar är, varför sänder du blicken? Det är någonting nedvärderande.
Mm.
Du får bli arg, för jag tror att i ilska så bor ju någonting kreativt.
Mm.
Alltså det finns kraft i ilska. Mm. Man har en riktning. Mm. Det händer någonting i rummet. Energi förflyttas liksom.
Mm.
Och det blir relation med ilska.
Mm.
Kan det bli. Men att svälja sin ilska som han gör. Han blir arg. Han får upp liksom ilskan i munnen. Mm. Och innan den kommer ut så sväljer han den och sänker blicken.
Mm.
Och då blir han ett lätt byte för synden.
Och Kain är ju uppenbarligen en arg person. Han har ju uppenbarligen nära till ilska eftersom han... Den får ju utlopp senare i berättelsen på
precis, då lite tråkiga sätt. Precis, då skapar inte så mycket relation kan jag säga.
Ja, så att ilska och rädsla är nog två känslor som kan färga, eller som kan berätta lite om texten.
Mm. Men du, för jag tänker så här, Gud vet allt, eller Gud vet mycket av vad som ska hända. Mm. Men när Kain inte tar itu med sin ilska, när han inte lyfter den med Gud och säger, ah, men det här känns inte rätt.
Mm.
Och ställer de här frågorna som man faktiskt kan göra i en trygg relation. Hur kommer det sig att du tar emot det här och inte tar emot mitt? Vad är det jag kan ändra till nästa gång?
Mm.
Hur kan vi utveckla vår relation? När det buteljeras och ställs långt inne i Kains själskafferi, då exploderar det ju till en dödshandling.
Mm. Alltså, det här som varningstext. För alla människor där ute. Ta hand om era känslor, annars kommer ni att bygga fruktansvärda handlingar.
Ja.
Jag vet.
Nej, men för jag tänker, alltså, om du sänker blicken, alltså det kanske är det, om du sänker blicken så ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska höja blicken, du ska råda över den.
Ja.
Alltså synden åtrådde Kain och till slut fick sina klor i Kain.
Ja. Apropå att sänka blicken, jag har bara någonting som jag måste säga. Jag såg den här filmen Anders och de 23 kvinnorna.
Nahid Perssons dokumentär.
Ja, precis, ja.
Om en kille som hon dejtade, som också dejtade 23 andra.
Ja, ja. Och ganska tidigt i deras relation, de hade träffats och blev stått förälskade och sådär. Och ganska tidigt i deras relation så upptäckte hon att han hade, alltså via då Facebook, upptäckte hon att han hade många andra kvinnliga bekantskaper. Och hon rotar lite i detta och ser att förnys om att Anders har då träffat en annan kvinna under den tiden som de har dejtat. Och hon ställer honom liksom inför svars och sätter sig mitt emot honom och säger, Men när vi träffades den dagen, dagen efter, så har du alltså träffat den här andra kvinnan. Utan att vända blicken vare sig upp i taket eller ner mot golvet, tittar han rakt på henne och säger han: jaha, ja det kanske jag gjorde. Inte en till, alltså inte ens en litet korn av skam i den mannens blick. Och då, det fascinerade mig så mycket. För att jag har på senare tid försökt utforska det här med att vara brutalt ärlig hela tiden. Att säga sanningen med detsamma. Och jag funderade så mycket på vad som gick genom Anders huvud. När han visade den här ärligheten. Han tänkte inte hymla med någonting eller dölja någonting för Nahid, utan han berättade. Eller sa bara, ja, jo, men så var det. Han ljög liksom inte. Utan som jag tänker att hade jag varit i Anders position så hade jag kanske nej, men vad pratar du om? Alltså, ja. Alltså lögnen hade legat lätt där. Den hade varit lätt att ta till. Men inte för Anders, inte.
Du säger ju liksom, då hade jag sänkt blicken och tagit till lögnen.
Då hade jag sänkt blicken och varit ett lätt offer för lögnen.
Just det. Precis. Och höja blicken, då är man ärlig med det som sker inombords.
Alltså, nu ska vi inte dra på de stora växlarna av min tolkning av den här dokumentären. Men nej, men att han var ändå sann på något sätt och sa som det var, utan att vilja såra Nahid. Hans intention eller hans tankar. Medan Karin, det låg en brist hos Karin. Jag tror att han kände någonting som har med tillkortakommande att göra. Att han kände sig inte tillräcklig. Och de känslorna av otillräcklighet blir bekräftade av Gud när Gud inte riktigt är nöjd med hans offer. Det finns inga liknelser mellan Anders och Karin. Jag bara kommer att tänka på det här med blicken.
Jag tror vi alla har varit med om händelser då man sitter. Man kanske kan komma in i ett rum och så är man frimodig och glad och har positiv energi och kraft. Eller man kanske är, men man kanske i alla fall känner att man har kraft, liksom, luft i sina lungor. Och så är plötsligt så händer någonting. Någon säger någonting som bara gör att oj, där tog luften slut i mig, där krympte jag. Så sänker vi blicken. Och så är det som att liksom skammen, som om skammen alltid är som det rovdjuret i Alfons Åberg som ligger under sängen. Liksom alltid redo på något sätt att komma upp med sin klo och gripa tag i oss liksom, så vi blir tysta och sänker blicken och så. Och jag tänker liksom ett långtgående sånt beteende får ju konsekvenser. Alltså, tänk bara på alla till exempel nättroll. Alltså jag hörde liksom Annie Lööf prata om allt hon hade fått utstå nu i med regeringsbildningen. Och så hade hon tittat på människorna bakom de här IP-adresserna som hade skrivit helt fruktansvärda saker om henne. Hon bara, det är ju så här Margareta 47 i den och det där och där. Alltså det är helt vanliga människor som på nätet på något sätt kan riva av sig all sin skam och bli helt fullblown otrevliga människor. Precis som Karin till slut liksom bara kokade över. För att kanske de inte tar ut sin ilska och när de känner sig nedgjorda i verkliga livet.
Det här är en jättebra text på det sättet att här pratar Gud med människan om skam. Alltså, varför sänker du blicken?
Låt oss tala om det.
Ja.
Jag har en annan ingång om evangelietexten, får jag ta den?
Ja.
För jag fick nämligen känslan av, alltså för att recappa så är det ju då, Jesus är på väg till Jerusalem och pratar om att han ska bli dödad. Och Petrus säger, något sådant ska inte hända dig. Och Jesus säger till Petrus, vik hädan Satan. Och där fick jag bilden av en födande kvinna. Då, det är vissa av oss som bär den erfarenheten och annars kanske man kan föreställa sig den liksom, när man ligger inför sitt livs maraton upphöjt i 17 liksom. Man ska göra någonting som man inte egentligen vågar, men det är på något sätt den enda vägen ut, för den har ju kommit in i magen och det finns liksom ingen annan väg Det måste ut.
Mm.
Och man vet inte hur det ska gå till. Och då måste man uppbåda någon slags mod.
Mm.
Eller någon slags pragmatism. Så här, nu bara gör jag det. Mm. Nu bara hoppar jag från femte trampolinen. Mm. Liksom. Och om då en människa hade stått bredvid mig och sagt så här, det gör nog inte så ont. Mm. Det kommer nog inte vara så farligt.
Mm.
Kämpa på.
Mm.
Då hade jag kastat den i väggen.
Mm.
För det är inte det jag behöver när jag ska typ gå in och ta en match med döden och livet.
Mm.
Och försöka komma ut två personer levande ur den matchen. Liksom.
Mm.
Då behöver jag någon som säger, erkänner den kamp jag ska gå in i. Alltså, och då tänker jag på den där trösten som kan vara dödande ibland. Alltså som kan förvärra. Ja, men vi talar ofta i själavårdssamtal att vi inte ska trösta.
Mm.
Det går nog över.
Mm.
Så ska du se. Mm. Eller vad händer om du gör så här?
Mm.
Eller liksom, det ska nog bli bra. Mm. Utan vi ska ju kanske snarare så lyssna och bekräfta. Mm. Vara närvarande i människans kamp.
Mm.
Så som Jesus är det.
Mm.
Att befrielsen ligger inte i de generella tröstande orden, utan befrielsen kanske ligger i att dela lidande och vara närvarande i mörkret.
Mm. Bara det att Petrus visste inte om att lidande var så nära antagande. Men jag fattar din bild.
Ja, men det är bra. Jag tycker försvara gärna Petrus lite.
Jag tycker synd om stackaren där. Nej, men han har ju sagt exakt samma sak. Han har ju sagt vid motsvarande första
ultraljud.
Ja. Har han sagt. Det ska gå bra. Det här kommer gå bra. Men 6 månader senare när det är dags att föda, då vill man inte höra de orden. För att helt plötsligt är det annan ekvation så att säga. Eller andra värden. Varför pratar jag om matematiska? Det här är dumt. Jag vet inte vad det här är fel. Jag förstår ingenting av det jag säger. Jag
är teolog.
Ja. Det är andra premisser helt enkelt.
Ja, alltså, men det är jättespännande. För det här är ju ungefär, för så här tror jag många män känner sig när de står bredvid födande kvinnor.
Mm.
Alltså första gången i livet så är det inte så här, nu är vi två om det här. Utan det är bara, okej, du ska göra allt här. Jag kan aldrig förstå hur du har det. Jag ska bara försöka hitta min roll i det här dramat. Och är det så att min roll är att få typ stenar kastade på mig, så är det den rollen jag ska ta. För så är det bara.
Mm. Jag tvingar det. Jag tvingar min före detta man att be den här bönen, Martin Lönnebo. Jag andas in Kristus, jag andas in din närvaro, jag andas ut min ensamhet. Gud fader, jag andas in. Ja, jag kan inte det själv.
Ja.
För att
i förlossningen?
Ja, i den här så, typ så här andasövningarna. Mm. Så istället för att han skulle säga andas nu, andas nu, andas nu, då skulle jag ju bara bli tokig. Det visste jag ju nästan i förväg. Så jag sa, memorera denna bönen och hjälp mig liksom att ha den under de värsta verkarna. Och det, jag slog ju inte honom. Så det var ju ganska bra. Det funkade bra då.
Ja, vad fint. Jesus kanske har rätt i att vara som en födande kvinna.
Mm.
Nu är jag ska snart dö för 17.
Mm.
Det är mina behov nu. Mm. Du vet inte vad jag behöver.
Mm.
Alltså Petrus kanske får vara, tänk om det är så här. Att just i det skedet Så har det skiftats lite. Alltså vi läser ju alltid som att det är Jesus som har överblicken, som är föräldern och sådär. Men här kanske han måste få vara den bångstyriga människan som står inför sin död.
Mm.
Och Petrus är klippan.
Mm.
Alltså Petrus är kanske den enda som Jesus ibland tar av sig manteln och säger, kan du hålla min mantel ett tag? Jag måste få vila lite.
Mm. Mm.
Och Petrus är också den enda som också kan ta emot Jesus verkliga människoskap.
Mm.
Det här är liksom, jag ska snart dö, jag är skiträdd.
Mm.
Kan du bara hålla min förtvivlan ett tag?
Mm.
Håll min frustration.
Mm.
Alltså precis som tonåringen som är, det är ju med den kanske förälder som den är med tryggast. Eller den människa som den är tryggast med, som den vågar skrika de fulaste orden.
Mm. Ja, men förutom de här utsagorna hit och dit så är det också precis som att Jesus han liksom försäger sig liksom. han tänker att ja, men jag ska ha tålamod med alla människor. Jag ska försöka förklara så mycket som möjligt. Men det är precis som att bara snap. Alltså, men, där, tyst, knip, undan. Var bara, du, nu är det störande moment. För att det du säger kommer innebära att jag kommer misslyckas med mitt uppdrag. Du vet inte vad du pratar om. Bara zzzt, zip it, liksom. Mm.
Han sänker ju inte blicken, Jesus.
Nej, jag som Anders. Han tittar på Petrus rakt i ögonen och säger, nu är du tyst.
Ja, det här är inte vad jag behöver just nu.
För att Petrus på något sätt får här symbolisera en slags prövning eller en frestelse av att inte göra uppdraget.
Just det. Mm. Det är som att Petrus i sin kärlek gör Jesus en björntjänst och bara ritar upp en dörr på väggen och säger så här: titta, det finns en hemlig exit här. Du kan ta den. Vi rymmer tillsammans.
Men berätta för mig den där hemliga exiten för en havande kvinna som ska föda. För det finns inget val.
Nej.
Ungen måste ut. Och även om Jesus vet och förstår det som han ska göra och i sin hjärna tänker att det finns ingen exit, det är detta som måste göras. Jag andas jag igenom i det här.
Ja.
Det här kanske är alldeles för...
Jo, men jag tänker det, när vi säger sann Gud, sann människa, så är det exakt det vi säger. Att han gick inte in i Jerusalem med så här, det här kommer gå bra, det här klarar jag. Utan han gick ju in i Jerusalem med dödsångest.
Mm.
På samma sätt som vi alla kan relatera till det. Vi har alla relaterat till dödsångest. Och exakt samma dödsångest hade han. Sen var han någonting annat också. Men han hade också det. Han var tvungen att andas i kubik liksom, för att överhuvudtaget sig, liksom inte ta den där stigen till vänster om stadsporten hem. Utan han gick in. Och då behöver man ju vara någon som man inte egentligen är. Eller liksom våga saker man egentligen inte vågar.
Just det.
Precis som man måste inför en födsel. Då måste man ju våga saker som ligger helt utanför ens instinkter. På något sätt. Och sen ligger de ändå i ens instinkter.
Ska du predika?
Jag ska predika.
Ja.
Och du med?
Ja.
Ja. Och lycka till ni andra som ska predika. Och ni som inte predikar och lyssnar. Lycka till med fortsatta tankar. Hoppas det har gett er någonting. Tack och hej.
Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.